الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. Vi talade då i förra veckan om hur de icke-troende ständigt försöker att stoppa Allahs religion och att blåsa ut hans ljus. Och ett av de tillvägagångssätt som de hade, det var att de då försökte utvisa och förvisa de troende från städerna. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala som ett löfte: فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Att deras Herre uppenbarade för dem att vi kommer att utplåna det förtryckande folket. Dessa människor i slutändan kommer att förlora. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ. Och vi kommer att låta er få bo på deras jord efter dem. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِدْ. Men det är för dem som fruktar att stå inför mig och de som fruktar mitt löfte. Så här ger Allah subhanahu wa ta'ala ett löfte att dessa troende som blir förföljda och får lämna sina kära städer och länder, att om de fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, de fruktar att stå inför Allah, så kommer det goda slutet att vara för dem. Och här säger Ibn Kathir i förklaringen på den här versen: yani den som fruktar att stå inför Allah på domedagen, den som fruktar Allahs varningar om hans straff, de kommer att få det goda slutet. Varför? För den som är rädd för att stå inför Allah, han tar Allahs varningar på allvar. Han kommer också att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? När han är i ett stängt rum och ingen ser honom förutom Allah, vad är det som hindrar honom från att synda? Det är hans frukta för Allah, hans kärlek till Allah, hans längtan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är en viktig aspekt som muslimen ska ha, al-muraqaba, den här medvetenheten om att Allah ser oss och att vara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala straff. Och han nämner också här liknande verser: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah säger vad beträffar dem som överträder och ger företräde till det världsliga livet: فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Deras boning kommer att vara helvetet. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Men vad beträffar dem som fruktar att stå inför deras Herre, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, och hindrar sin nefs, sina lustar, från att synda, hans destination kommer att vara paradiset. Det är hans boning. Så vad är belöningen av att frukta Allah subhanahu wa ta'ala? Det är paradiset. Om den här frukten då ger de frukter som den ska ha. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Allah säger också i surat al-Rahman att för den som fruktar att slå inför Allah, han kommer att belönas med två paradis. MashaAllah. Så det är inte bara att ni muslimer, ni förtryckta, ni blir utvisade, men landet kommer garanterat att bli erat igen. Nej. Allah nämner här ett villkor. Och det är att de fruktar Allah, det vill säga lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en viktig punkt att tänka på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا betyder här att de bad Allah om seger, al-fath, er övrig. Och vem är det Allah refererar till? Vem var det som bad om seger? Var det profeterna eller var det kuffar? Och Ibn Kathir han nämner här att faktiskt båda stämmer. Sändebuden bad Allah subhanahu wa ta'ala om seger och Allah gav dem seger. Och även de icke-troende bad också Allah om seger. Och de gjorde dua mot sig själva. Som Allah nämner i surat al-Anfal. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. De gjorde dua och sa, O Allah, om det här som Muhammed säger är sant, så låt stenar regna över oss från himlen eller straffa oss med ett hårt straff. Subhanallah, a'udhu billah. Och han nämner också samma sak i Yawmul Badr, det stora slaget av Badr. Så bad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om seger och kuffar bad om seger. Och Allah gav seger till hans sändebud alaihi salatu wassalam. Och när Allahs seger kommer, vad är det då som händer? وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Och varje högmodig, tyrannisk person kommer att förlora. Khaba betyder här att förlora. Yani khasira. Kullu jabbar. Varje person som är jabbar. Och ordet jabbar på arabiska, som Imam al-Babawi nämner, kan ha två betydelser. Al-jabbar kan betyda att man söker al-ulu. Man söker höghet. Och här att man söker en höghet utan gräns. Yani du har inget stopp för din iver efter makt och att vara överlägsen andra. Och han säger den här egenskapen är bara passande för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är bara han som är över allt och alla. Och därför är ett av Allahs namn Al-Jabbar. Den överlägsna, den mäktige, eller som konkurrerar, eller som äger, har allting under sig. Al-Jabbar, kullu jabbarin anid. Anid betyder här högmodig, trotsig, de som vägrar att acceptera och att följa sanningen. Och han säger här mu'anid al-haq, de som är högmodiga och trotsiga mot sanningen, de kommer att förlora i detta liv och i nästa liv. Och han nämner också här hadithen som finns i Muslim Imam Ahmed, att helvetet kommer att hämtas på domedagen. Och en hals, finns olika riwaya här, men den autentiska, att en hals kommer att komma ut från helvetet. Den kommer att tala. Och den kommer att säga, jag har blivit beordrad att straffa tre sorters människor. Och en av dem är bikulli jabbarin anid. Varje högmodig och trotsig person. Och den andra, den som sätter någonting vid Allahs sida, som gör shirk. Och den tredje, al-musawwirun, de som avbildar Allahs skapelse. Genom att göra statyer eller att måla bilder på djur och människor och liknande. Och vad är det då som väntar dem? Vad är den här förlusten som Allah subhanahu wa ta'ala nämner? Min wara'ihi jahannam. Och yusqa min ma'in sadid. Min wara'ihi jahannam. Ordet wara på arabiska betyder vanligtvis bakom, eller hur? Wara. Men ordet wara kan också betyda framför. Och här har vi ett exempel där ordet wara på arabiska används för att definiera någonting som är framför. Och han nämner här så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Att det fanns bakom dessa sjömän en kung som tog båtarna av folket med orättvisa. Och det betyder inte här bakom, det betyder framför, som Ibn Bäsnämmen. Så ordet wara betyder i den här versen framför dem. Yani framför dessa högmodiga och trotsiga människor, vad är det som väntar? Jahannam, helvetet. Och då säger Ibn Kathir, helvetet ligger i bakhåll för dem, förberett för att straffa dem på domedagen. Och helvetet ligger också förberett och visas för dem morgon och kväll när de ligger i graven. Och vad är det då de ska få i helvetet? Yusqa min ma'in sadid. De kommer att få dricka vatten blandat med sadid. Han säger här, i helvetet, i elden, kommer de inte få dricka någonting annat än el-hamim. Och el-hamim är skållhett och kokhett vatten. Eller så kommer de att få dricka ghassaq. Och el-hamim är det varmaste som finns. Och ghassaq sägs vara det kallaste som finns. Att de får dricka dessa två. Och det är ruttet, ghayat och finnetten. Ghassaq är så otroligt ruttet och äckligt som någonting kan vara. Hada falyadhuqu hamimun wa ghassaq wa akharu min shaklihi azwaj. Som Allah säger i surat Sad, att nu smaka då på straffet. Kokhett vatten wa ghassaq och iskall dryck och andra liknande former av straff. El-hamim, som vi sa, är det varmaste drycken som finns. Sadid, han nämner här för Mujahid och Ikrima att sadid är qayh och dam. Det är blodvar och blod från människorna i helvetet. Vet du vad blodvar är? Sadid, yani när man får ett sår och det blir ganska äckligt. Och sen du kanske trycker och det kommer ut massa äckliga vätskor. Det här är då som är den drycken som folket i helvetet kommer att få dricka. Tillsammans med de här kokande och iskalla dryckerna. Qatada säger att as-sadid är det som kommer att rinna av från deras hud och deras kött. Och i Namariwaya så sa han sadid är det som kommer att komma ut från kuffar. När de då bränns i helvetet. Och det kommer att blandas med blod. Allah musta'an. Den här drycken låter ju inte speciellt god, eller hur? De kommer att få dricka den, som Allah subhanahu wa ta'ala här säger, motvilligt. يَتَجَرْعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. يَتَجَرْعُهُ أي يَتَغَصَّصْهُ. Han kommer att dricka den sådär sipprar i små, små klunkar. Kommer han att tvinga i sig den här drycken. قَحْرًا وَقَصًا. Och han kommer inte vilja stoppa den här drycken, säger Ibn Kathir, i munnen tills änglarna slår honom med järnpinnar. Som Allah säger, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد. Att de kommer att straffas med pinnar av järn. Eller de tvingas att dricka den här drycken. Eller så är det på grund av att, som Allah också nämner i Koranen, att de äter och dricker saker och ting som får magen att explodera av den här värmen och kylan. Och då tror de, som i dunja, när du dricker någonting varmt, vad är din första reaktion? Du vill dricka någonting kallt, eller hur? Ni vet alla, när du dricker någonting för varmt te till exempel, då vill du ha någonting kallt för att släcka. Att det här också är en reaktion i helvetet. Att de får alla de här sakerna som får magen att explodera och koka. Och då vill de dricka någonting, och de dricker den här blodvaret och kokande vattnet motvilligt. A'udhu billah. Wa la yakadu yusighuhu. Och han dricker det verkligen motvilligt. Yani på grund, han säger lisu launihi wa ta'mihi wa ri'ihi. På grund av dess vidriga färg, smak och doft och dess otroliga värme eller otroliga kyla som människan inte klarar av att dricka. Och yatihi al-maut min kulli makan. Här är ett straff i helvetet. Och döden kommer att komma till honom från alla håll. Här så säger Ibn Kathir, han kommer att känna smärta i hela sin kropp, alla sina leder och alla sina ben. Vissa säger till och med ut på hårstråna kommer han att känna smärta. En dödssmärta i helvetet, oavbrutet. Och Ibn Abbas säger i den här versen, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Att döden kommer till honom från alla håll. وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ. Men han kommer inte dö. Han säger här i helvetet är varenda straff så hårt att ett av de här straffen egentligen skulle ha dödat människan i det här livet. Men Allah subhanahu wa ta'ala, som vi känner till, kommer på domedagen att slakta döden. Det finns ingen död i helvetet. Det finns ingen död i paradiset. Så ett av de här straffen skulle egentligen räcka för att människan skulle dö. Men det finns ingen död i helvetet. Järnpinnar som han torteras med. Om du skulle slå ett berg med den här pinnen, skulle bli till pulver. Han blir misshandlad hela tiden. Han dör inte. Han blir biten av skorpioner och ormar i helvetet. Som får blodet att koka i 70 år. Den här drycken som han dricker, som får magen att explodera som smält koppar. Skulle man inte dö av det i det här livet? Jo. Men det finns ingen död i helvetet. Han ligger i lager av helvetet, kläder av eld. Trångt i eld. Vilket man dör av i det här livet. Men det finns ingen död i helvetet. Wallah Hiddas. Vilka straff. La yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Som Allah också säger i surat Fatir, att vi kommer inte ta deras liv så att de dör, och inte heller kommer vi att lätta på deras straff. Allah omstann. Och utöver detta, wa min waraihim adabun ghalim. Och utöver detta, ett strängt straff. Utöver det som vi nämnde, ett strängt straff. Gärna i andra former av olika straff som man inte ens kan föreställa sig. Och han nämner här versen från surat Safat, där Allah säger: Innaha shajaratun takhruju min asli jahim. Att zakum är ett träd som växer ut från botten av helvetet. Dess frukter liknar djävularnas huvud. De kommer att äta den, och de kommer att fylla sina magar av den. Och utöver det så kommer de att dricka på detta en dryck av hamim, kokande vatten. Thumma inna marjiruhum ila al-jahim. Och sedan kommer de att föras till al-jahim. Så han säger här en Kathir, att ibland kommer de att straffas med att äta zakou, ibland för att dricka jahim, och ibland så kommer de att tas eller dricka hamim, och ibland kommer de tas till al-hamim. Må Allah skydda oss från detta. Och så nämner han andra liknande verser där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att de har olika former av straff i helvetet. Och så säger han i slutet av, när han har citerat dessa verser, att detta tyder på att de kommer ha en variation av straff, och att straffen kommer att repeteras i olika former som Allah azza wa jalla kommer att straffa dem med. Jazaa'an wifaq. Wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil-'abid. Allah kommer att straffa dem med dessa straff som gengäld för det som de gjorde. Och Allah förtrycker inte någon. Någon kanske tänker att det som du nämnde låter väldigt hårt, strängt, extremt. Men de får det som de förtjänar. Allah azza wa jalla förtrycker ingen människa. Alla gör inte någon orättvisa det minsta. I detta liv eller i nästa liv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa aya: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Liknelsen av de otrogna, de som förnekade sin herre och deras gärningar, är som aska på en stormig dag som man inte kan kontrollera. Den bara blåser iväg. Mimma kasabu, de är lika oförmögna över att kontrollera sina gärningar på domedagen, sina goda hasanat, som de är att kontrollera den här askan på en stormig dag. Välika ovalanul ba'id. Och det här är den sanna förlusten eller villfarelsen. Han säger här Ibn Kathir att den här liknelsen lägger Allah subhanahu wa ta'ala fram då han talar om icke-muslimerna. De som dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala. De som förnekade hans sändebud. Och de som baserade sina handlingar på en icke-korrekt grund. De gjorde kanske bra saker, de som inte är troende. Men dessa goda gärningar var inte på en grund som är accepterad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så deras gärningar kommer att försvinna från dem när de är i störst behov av dem. Så som den här askan. Och tänk också på subhanallah, de här liknelserna som Allah azza wa jalla nämner i Koranen är väldigt detaljerade. Varför nämner Allah subhanahu wa ta'ala aska på en stormig dag? Imam Sa'di säger att aska är det lättaste och minsta som finns. Allah skulle kunna säga sand på en stormig dag. Men lite sand kanske ligger kvar när stormen kommer. Men tror du aska kommer ligga kvar? Du lägger lite aska här så kommer stormen. Har du någon makt över att hålla kvar askan på bordet? Har du det? Nej. Sand du kanske kan lägga handen på eller någonting. Men aska, nej, det är kört. Det är inte ett litet stoft kommer du ha kvar. Allt kommer blåsa bort. Och det är en indikation på att kuffar inte kommer att ha någonting av sina goda gärningar på domedagen. Utan allting kommer bara att blåsa bort. Och det här är som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att vi kommer att få se sina gärningar framför sig på domedagen, och vi kommer att göra dem som stoft som blåser bort. Habaan manfura. En exakt samma sak. Så här lär vi oss en jätteviktig sak. Och det är att det räcker inte med att göra goda gärningar. Man hör ofta det här argumentet. Folk som säger om icke-muslimer, men de gör bra saker. De skänker pengar, de hjälper fattiga, de offrar sig och så vidare. Det är sant, de gör bra saker. Och vissa hadither indikerar på att Allah kanske belönar dem i detta liv. De får belöning i detta liv. Allah kanske ger dem pengar, Allah ger dem hälsa, Allah ger dem baraka i sin tid och så vidare. Allah har dem. Men på domedagen har de ingenting att hämta. Det kör. Alla deras gärningar kommer att blåsa bort framför dem. Och som Allah också nämner i surat An-Nur, det kommer att vara som en synvilla. Vet ni, en synvilla? När du ibland är utomlands, det är kokhett, 50 grader varmt, och på vägen ser det ut som att det är vatten framför dig. En hägring. Men när du kommer nära är det borta. Samma sak är med deras gärningar på domedagen. Och här nämner Ibn al-Qayyim i tafsir att den här versen är ett bevis på att goda gärningar måste baseras på en korrekt grund för att accepteras. Det finns folk som gör gärningar men inte får dem accepterade. Och det finns två viktiga grunder eller principer och villkor för att en gärning ska accepteras. Det som kallas för shurut qubul al-amal. Och vilka är de här två villkoren? Måste alla kunna.
Al-ikhlas.
Wal?
Al-ikhlas wa antakun ala hadiya rasulillah.
Alayhi salatu wassalam. Ahsant. Now, de två villkoren är att gärningen utförs uppriktigt för Allahs skull. Med ikhlas. Yani, på islam. Man utför det för Allahs skull. Inte för, på grund av en staty. Eller på grund av Jesus, eller på grund av prästen, eller heliga Maria. Nej, för Allahs skull. Och det andra villkoret är att gärningen utförs i enighet med profeten Muhammeds sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Och om något av de här villkoren inte finns, så accepteras inte gärningen. Det här har vi talat om flera gånger. Hadithen om de tre första som kommer att kastas i helvetet på domedagen. Kommer ni ihåg den hadithen? Hadith Abu Huraira i Sahih Muslim. Awwal thalatha yulqa fi an-nar yawm al-qiyamah. Vilka är de här tre? Ibrahim. Den som söker kunskap för annat än Allah. Den som skänker välgörenhet för att visa upp sig. Ja, nämn jihad är den tredje. Och Koran och kunskap nämns som en. Finns två rivaler. En person läser Koran och kunskap för att visa upp sig. En annan skänker pengar för att visa upp sig. Den tredje krigar för att visa upp sig. De gör det inte för Allahs skull. Men i folks ögon ser det ut som en god gärning. De här är de första som kastas till helvetet på domedagen. För de hade inte ikhlas. Även om gärningen i sig själv var utåt sett enlighet med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så deras gärning accepteras inte. Samma sak en person som har ikhlas. Men han gör en gärning som inte är överens med islam. Kommer hans gärning accepteras? Nej. Och där nämnde vi också hadithen om tre, eller om sahaba. Vissa som kom till profeten a.s. fru. Och frågade om vissa gärningar han gjorde hemma. Ni känner till hadithen, eller hur? Och de ville göra mer. Så en av dem sa, jag ska aldrig mer sova på natten. Jag ska be hela natten, livet ut. Den andra sa, jag ska fasta varenda dag. Och den tredje sa, jag ska leva i celibat, jag ska inte gifta mig. För att komma nära till Allah. Vad sa profeten Al-Islam? Accepterade han detta? Han fördömde det de sa. Och sa att jag är den av er som fruktar Allah bäst. Och jag gifter mig. Jag sover på natten och ber på natten. Jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Den som avviker från min sunna är inte från mig. De här gärningarna skulle inte accepteras. Som han också sa, att den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den förkastad, kommer att få den nekad. Så det räcker inte med att man har ikhlas, utan gärningen måste också vara på sunna. Och det här är viktigt. Idag, någon kanske säger, varför pratar ni illa om de här terroristerna? En kille kör en lastbil in och dödar 80 människor. Han kanske hade ikhlas. Han kanske gjorde det för Allahs skull. Är det en korrekt ursäkt? Kan man säga så? Ha? Även han hade största ikhlas. Han sitter där och tänker, inshallah, nu ska jag till Jannah, Hur al-Ain och allting. Han har största ikhlas. Han tänker jihad och allting. Ha? Men den här gärningen är inte ut med islam. Det finns inte islam att du får döda civila. Att du får döda barn och kvinnor. Han körde över kvinnor med hijab, muslimer. Ha? Och även civila, även kuffar, för att döda folk så. Så att gärningen är fel, den är inte med sunna. Så en sån här person belönas inte för det han gör. Så en person straffas för det han gör. Förstår ni? Så att det är viktigt. Man ska inte komma och låta sig luras. Ibland hör man det här. Att men han kanske har uppriktighet. Du vet inte hans avsikt. Nej, jag vet inte hans avsikt, men jag vet hans gärning, den är fel. Och vi fördömer den. Punkt slut. Ta i. Nej. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara anna allaha khalaqa samawati wal ardu bil haq in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala allahi bi azizi. Har inte sett hur Allah har skapat himlarna och jorden? Han har skapat dem ut med sanning. Om han vill så kommer han att ta bort er och hämta en ny skapelse. Och det här är lätt för Allah. Det här är inte svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Här säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om hans kudra. Om hans otroliga makt. På att återskapa oss som människor på domedagen. Att han har skapat himlarna och jorden som är större än våran skapelse. Och det här nämner Allah i Koranen. Vissa människor tvivlar på att hur ska Allah skapa min kropp igen? Jag dör, jag blir till jord. Allah som har skapat oss första gången, kan han inte återskapa oss? Och egentligen, vad är svårast? Att skapa något från inget eller att skapa någonting som redan fanns och göra om det? Ja? Det är lättare att göra om någonting, eller hur? Än att skapa någonting från ingenting. Så om Allah kan skapa oss från ingenting så kan han också återskapa oss. Och som Ibn Kathir här säger, om Allah kan skapa himlarna och jorden som är mycket mer avancerade än vår kropp, så kan han sannoliken återskapa oss. Och han pratar sedan också här om himlen. Ja? Himlen och jorden. Vad som finns i himlen. Och idag vet vi ännu mer om vad som finns i himlen. Alla dessa galaxer, universum, stjärnorna, solen, månen, atmosfären, ozonlagret, molnen. Alla dessa saker. Och vad som finns på jorden. Hav, land, torrt, öken, tropiskt, vad som finns i haven, alla någonstans. Det är en hel värld, eller hur? Vad som finns på land, alla vackra växter, frukter, alla djur i dess olika variation. Allt det här är mashallah, ett tecken på att Allah subhanahu wa ta'ala är våran skapare. Han som skapat detta kan också återskapa oss. Som Allah säger, han nämner här versen också. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ser de inte att han som skapat himlarna och jorden, وَلَمْ يَعْيَ, utan svårighet, det var inget fasid hinder i vägen för honom. Ser ni att han också är kapabel till att ge liv till de döda? بَلَا, jo, han är kapabel till detta. Och han nämner sig flera verser i samma ämne. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att om han vill så kan han ta bort det. Och han kan byta ut det mot en ny skapelse. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Och det här är inte svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är lätt för Allah subhanahu wa ta'ala att ta bort oss och byta ut oss mot en ny skapelse. Ja, Johannes, entum al-fuqara ila Allah, wallahu al-ghani al-hamid. Människor, ni är fattiga, svaga, beroende av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är al-ghani, den rike, den som lovprisas. Allah säger också, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Om Allah vill, kommer han ta bort er och hämta en ny skapelse. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Och det här är inte svårt för Allah. وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Allah säger också att om ni vänder er bort så kommer Allah att byta bort er mot ett annat folk, mot ett annat folk, och de kommer inte att vara som er. Och det här är i dunia. Allah tilltalar muslimerna att om muslimerna inte uppskattar islam, inte praktiserar islam som de borde, så kommer Allah att byta ut dem mot nya muslimer som uppskattar religionen, som dyrkar Allah. Så det är en varning till de som inte tar islam på allvar. Och han nämner sig flera verser i samma ämne. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهِ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Allah kommer att komma inför Allah på domedagen. Och då kommer de svaga att säga till de högmodiga: vi brukade följa er, kan ni lätta på straffet för oss idag? Och då så kommer de att säga att om Allah hade väglett oss så hade vi också väglett er. Och det spelar ingen roll, det är likgiltigt om ni misströstar, tappar hoppet eller om ni har tålamod. Det finns ingen räddning för oss. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Yani mänskligheten kommer alla att komma upp inför Allah subhanahu wa ta'ala. De bra och de dåliga kommer att stå inför Allah al-Wahid al-Qahhar. De kommer att stå på en jord som är platt. Arb, wa huwa makan alladhi laysa fihi shay'un yastur ahada. En mark som är helt rak och helt platt. Som Allah också kommer att nämna i slutet på den här suran. Wa yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard. Den dagen vi kommer att byta ut jorden mot en ny jord. Och som nämndes i hadithen att jorden kommer att bytas ut mot en helt platt jord. Som ett, ni vet, platt arabiskt bröd. Ja, de här bröden. Helt platt. För sina berg, för sina dalar, för sin ingenting. Bara helt platt. Alla kan se varandra, alla kan höra varandra. Så alla människor, från Adam till den sista människan. Och även de som levde innan Adam. Om du nu är så att det levde jinner på jorden innan Adam. Jinner och människor, bra och dåliga, alla kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och vad händer då? Då kommer de svaga att säga till de som brukade leda dem i det här livet. Vad är det som menas här? Jo, kuffar. Kuffar delas upp i två kategorier. Ledare och följare. Ja? Qaid och tabe. Imam och mutabe. Ledare och de som följer. Så på domedagen så vill ju alla rädda sig själva från helvetet. När de ser att det är kört. Och alla vill gå in i paradiset. Vad kommer hända då? Då kommer de här svaga att försöka skylla på de starka. Som ledde dem bort från islam. Ledde dem bort från Allah, från Koranen, från profeterna. Och säger, kan ni inte ta vårat straff? Det var ni som insledde oss i dunien. Och då så säger de att det kan de inte. Om vi skulle bli vägledda av Allah, då skulle vi också vägleda er. Eller men vi gick vilse. De erkände själva att de valde att gå vilse. Och sen så fick de också folket att gå vilse. Och i den här versen i Ikhwa finner vi faran av att följa dåliga människor. Och det här är ursäkt som många har i dunien. Så men varför hänger du med de här kriminella? Varför är du med det här gänget? Men det är lugnt. De kommer, de skyddar mig. Vi är tillsammans, vi är starka. Men de kommer med konstiga ursäkt. Men vet broder, syster, de kommer inte hjälpa dig på domedagen. Samma sak de som följer kuffar i falskhet i andra religioner. Ta dem till ledare. Du kan inte skylla på dem på domedagen. Utan du kommer endast kunna skylla på dig själv. Och vad händer då? Då vänder sig folk till shaitan. Och börjar att skylla på honom. Och innan det så nämner Allah subhanahu wa ta'ala här. Att det spelar ingen roll om vi tappar hoppet eller är tålmodiga. Det finns ingen undanflykt. Det finns ingen räddning. Genom folket som straffas i elden. Det spelar ingen roll om de är tålmodiga eller om de tappar hoppet. Straffet är ändå där. Och det nämns av vissa av Salaf, som han säger här i Ibn Kathir, att folket i helvetet kommer att säga till varandra: vi fann att folket av paradiset fick gå in i paradiset för att de var undergivna, underkastade sig Allah och grät i ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så låt oss gråta. Och de gråter och skriker och gråter. Det hjälper inte. I hopplöshet, det hjälper inte det minsta. Och då så säger de till varandra: vi såg att folket i paradiset också fick gå in i paradiset på grund av sitt tålamod. Så låt oss härda och vara tålmodiga i helvetet. Och de försöker att vara tålmodiga, men det hjälper inte det minsta. Sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Spelar ingen roll om vi är hopplösa eller om vi är tålmodiga. Det finns ingen undanflykt härifrån. Och då vänder sig folket till shaitan och vill skylla på honom också. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Shaitan kommer att säga när saker och ting är avgjorda, att Allah gav er ett sant löfte. Och jag gav er ett löfte som jag sen svek. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Jag hade ingen makt över er. Jag hade ingen hujja, inget bevis över er. Förutom att jag kallade er och ni besvarade. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Skyll inte på mig, utan skyll på er själva. Jag kan inte rädda er idag och ni kan inte heller rädda mig idag. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ. Jag tar avstånd från att ni dyrkade mig innan. Innan dalimina lahum azabun alim. Förtryckarna kommer att ha ett hårt straff. Här säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om Shaitans khutba till hans följare på domedagen eller i helvetet. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr. Han säger här lamma qudiya al-amr. När saker och ting är avgjorda betyder när folket av paradiset har gått in i paradiset och folket av helvetet har gått in i helvetet. Då så kommer Shaitan, må Allah förbanna honom, att predika för folket i helvetet. Och Al-Babawi nämner att han kommer stå på en minbar av eld och predika för folket i helvetet. Subhanallah. Och då så kommer ju folket att försöka skylla på honom. Men då så säger Shaitan att Allah gav er ett sant löfte. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Yani, det löftet som Allah gav genom sina profeter, för det är de som förmedlar Allahs löfte och Allahs budskap, det var det sanna löftet. Och det är det löftet som gav deras följare en najat wa salam, räddning och frälsning. De skonades från straffen. Wa kana wa'd al-haqq, och det var ett sant löfte. Och khabaran sidqa, och det var också ett sant löfte. Och vad gäller mig, så gav jag er löften som jag sen svek. Som Allah säger, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Att shaytan, han ger dem hopp och löften, men shaytan är bara en bedragare. Och så är det med shaytan i det här livet och hans arméer som kommer och lurar folk. De inger hopp och luften om saker och ting i det här livet eller nästa liv, men det är bara falska luften som vilseleder människor. Och så säger shaytan, wa ma kana li alaykum min sultan, att jag hade ingen makt eller bevis över er. Yani, när jag kallade er så hade jag ingen dalil. Jag hade inga argument eller klara och tydliga bevis som stärker att det som jag lovar er är sant. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Utan jag sa bara, jag kallade er och ni besvarade mig. Subhanallah. Yani, bara att jag sa till er så lyssnade ni på mig. Här, وقد أقامت عليكم الرسل. Trots att sändebuden kom till er med klara och tydliga bevis som stöds, yani ärliga och klara bevis som har stöd. De kom till er, men ni gick emot dem, ni vägrade acceptera dem. Så skyll inte på mig. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Utan skyll istället på er själva. فإن الذنب لكم. No, för synden är på er. Då ni gick emot de klara och tydliga bevisen. Ja, ni Koranen. Sunnan, det som sändebuden kommer. Och ni kan inte rädda mig idag och jag kan inte heller rädda er idag. Inni kafartu bima ashraktumun min qabl. Idag så förnekar jag också den shirk som ni begick vid min sida. Och det här nämner Allah också i flera verser i Koranen. Att på domedagen är alla otroligt rädda. Rädda, till och med shaitan, han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Alla är rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här, yani människorna eller helgonen eller änglarna som dyrkades vid sidan av Allah, kommer på domedagen att ha avstånd från detta. Och befria sig från detta. Och kommer liksom att säga, vi är fria från dig. Vi har inte sagt till dig att du ska dyrka oss. Som Allah säger, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. När de här kommer att återuppstå på domedagen, så kommer de att återuppstå som fiender. Yani de som dyrkade andra än Allah. Och de kommer att förneka att någon skulle ha dyrkat dem vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och här, ja ikhwa, finns också en tankeställare. Att vi muslimer vet att shaitan är våran fiende. Gör vi inte det? Är det någon som tycker att Shaitan är hans kompis? Vi vet alla att Shaitan är våra fiender. Men ändå alla oss när vi lyssnar på honom. Är det inte så ibland? Vi låter oss luras. Och vi vet att han har fel. Men vi låter oss ändå luras av honom. Och hans fällor. Subhanallah. Och det ska man inte göra. Men kuffar, kolla på dem också. De får dessa falska löften. Om att lämna religionen. Religionen är förtryck. Religionen är gammaldags. Religionen fängslar folk. Religionen är uppfunden av folk för att förtrycka folk. Och så vidare. De kommer med såna här satanistiska argument. Som saknar bevis. Allt krig kommer från religionen. Det är inte sant. De mesta krigen idag kommer från vad? Ateismen och kommunismen. Har inte alls med religion att göra. Förstår ni? Så att Shaitan kommer med såna här falska saker. Och luften. Gör det här. Och inshallah i nästa liv du ska bli en ängel. Du ska bli så. Du ska få karma. Du ska återfödas med nirvana och så vidare. Helt utan bevis. Det finns inga som helst argument eller bevis för det han säger. Det är bara tomma saker. Om du går tillbaka till beviset för att människan kommer att återfödas. Och hans själ, om han var bara i detta liv, kommer att komma i en bättre människa. Vad är beviset för detta? Finns det ett bevis? Nej. Du går tillbaka till de skrifter som folk har skrivit. Hittat på. Eller hur? Så man ska inte låta sig luras av djävulen. Utan man ska följa Koranen och Sunna. För annars, det här är det som kommer att hända på domedagen. Du kan inte skylla på folk. Jag följde den här sheikhen. Jag följde den här imamen. Eller jag följde djävulen. Det går inte. Du är ansvarig för dina gärningar. Skyll inte på någon annan. Skyll bara på dig själv. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att dessa människor kommer att ha ett väldigt hårt straff i helvetet. Lahum azabun alim. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, vi talar som sista vers. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Och de som hade tro och gjorde rättfärdiga gärningar kommer att få träda in i paradis där det flyter floder under dem. Och där kommer de att få vara för evigt med deras herres yani vilja och godkännande. Och deras hälsning där i kommer att vara salam. Kommer att vara fri. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde här kuffar. Att de är elden, eller hur? Och Koranen, om man kollar på den, så är den methani. En av betydelserna av methani är att den varierar. Den nämner motsatserna hela tiden. Tänk på detta när ni läser Koranen eller lyssnar på Koranen. Om den nämner elden så nämner den alltid paradiset nästan. Eller hur? Alltid. Den nämner dåliga saker, den nämner bra saker. Den nämner haram, den nämner halal. Så här nämner Allah straffet, helvetet. Och sen nämner Allah direkt efter belöningen i paradiset. För att när man hör kanske vissa texter och man tänker att man tappar hoppet, man blir hopplös. Eller att man bara är rädd. Nej, som muslim ska man också ha hopp. Och man ska också se fram mot paradiset. Inte bara gå och vara rädd för helvetet och dess straff. Utan man ska också tänka på det positiva. Tänka på Allahs jannah och vad som finns där i. Så att man blir uppmuntrad till detta. Vad är då Allah subhanahu wa ta'ala säger om paradiset? Jo, han säger att de då kommer att få träda in i paradiset. Med Allahs vilja. Och där ska de vara i dessa eviga paradis. Och under dem så flyter floder. Har ni hört tafsir på de här verserna? Tajri min tahtihim ul anhar. Floder som har nämnts av Salaf. Att det är floder som inte flyter i diken. Alltså de flyter inte i någonting djupt. Utan de flyter på jordens yta. Ni vet i dunya, i det här livet, för att en flod ska flyta och rinna så måste det vara som någon slags dike, det måste alltså vara en fördjupning för att den ska flyta. Annars är det ny vattnet till höger och vänster, om marken är platt eller hög. Men i paradiset vattnet hålls, som i floder, still på platt mark. Mashallah. Under, yani framför deras boningar, så rinner dessa floder av paradisets vatten. Mashallah. Och så säger Allah också att deras hälsning där i kommer att vara salam. Deras hälsning i paradiset kommer att vara frid. Salam. Det kommer att vara hälsningar från Allah. Allah kommer att hälsa dem med salam. De kommer också att välkomnas av änglarna när de träder in i paradiset med salam. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Tills de kommer fram till portarna av paradiset och de öppnas för dem. Och då säger väktarna till paradiset: salamun alaikum, frid över er. Wal malaika yadkhulun alayhi min kulli bab, salamun alaikum. Och änglarna välkomnar dem vid varje dörr och säger salamun alaikum. Naam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Allah säger också att deras kall kommer att vara subhanak Allahumma, och deras hälsning kommer att vara salam. Mashallah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Så det här är paradisets hälsning, salam. Och det är också en hälsning som vi ska använda här i dunia till varandra, eller hur? Afshu salama bainakum, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sprid salam bland er. Assalamu alaikum broder, assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Hälsningen här, hälsningen på domedagen i Jannah och hälsningen i Jannah. Så det är en väldigt vacker hälsning som muslimerna ska vara måna om. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från helvetet och alla dess straff, och att ge oss hans eviga paradiset, och göra oss från dem som får vara från dessa bröder som välkomnas med salam och hälsar på varandra med salam i Jannah. Må Allah ena oss där som han har enat oss här i detta liv. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.